och välkomna till premiäravsnittet av Sveriges Naturs podd. Att du hör det här betyder att vi har lyckats spela in, klippa och publicera det första av 5 avsnitt som kommer komma ut nu under våren. När det kommer till natur, miljö och klimat så finns det en hel del frågor där det bränner till lite extra just nu när det dessutom är valår. Och i den här podden kommer vi fokusera på några av de frågorna. Jag som pratar nu heter Isabel Strängbom och jag jobbar som reporter och digital redaktör på Sveriges största miljö- och naturtidning, Sveriges Natur. Idag kommer vi prata om ett ämne som är känsligare än man först kan tro. Det kan faktiskt skapa riktigt dålig stämning. Vi ska prata om skogen. Det kommer handla om makt, skyddsvärda arter, äganderätt, naturskydd, lobbyism och aktivism. Ja, ni hör ju. Vi ska försöka hinna med en hel del det här avsnittet. Vi kommer höra 3 personer prata skog här utifrån studion tillsammans med mig. Och ni är alla med i lite olika form. Jeanette Eggers, du deltar på länk. Jeanette är forskare inom skoglig planering och programchef för skogliga hållbarhetsanalyser vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hej och välkommen Jeanette.
Hej, kul att vara med.
Ja, jättekul att du är här idag. Och med oss på länk är också Nils Droste som är lektor i ekologisk ekonomi och forskar om naturskyddspolitik och ekonomisk styrning. Du var nyligen på Lunds universitet, nu är du på Köpenhamns universitet om jag har förstått saken rätt. Stämmer det Nils?
Det stämmer.
Och hej ska jag säga till dig också. Hej, hej. Och välkommen
hit. Tack för inbjudan.
Nils Droste är också en av medförfattarna till rapporten Makten över skogen som presenterades tidigare i våras. Och det här är en rapport som togs fram på uppdrag av Skogsstyrelsen. Den kommer vi prata mer om i det här avsnittet. Och här i studion sitter jag tillsammans med Beatrice Rindevall. Du är Naturskyddsföreningens ordförande. Hej och välkommen du också.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här?
Det känns jättebra att vara här. Solen skiner. Känns fint.
Ja, det är en sån strålande marsdag idag när vi spelar in.
Verkligen.
Kul att ni alla 3 medverkar i det här avsnittet. Jag har jättemycket frågor till er, men innan jag kastar mig över er med dem så ska ni faktiskt få följa med ut från studion. Vi ska besöka en skog i Norduppland. Där har vi stämt träff med Ingemar Södergren. Han är ordförande för Naturskyddsföreningen i Östhammar. Han är väldigt van vid att leta skyddsvärda arter och har faktiskt ett företag där han till och med håller i kurser i hur man kan lära sig att göra det här. När vi nu kommer ut i den kalkbarrskog där han bor och jobbar så börjar vi med att Ingemar beskriver vad vi står på för plats.
Den är väldigt grön, tänker jag. Den är block. Så det är mycket stenbumlingar med tjock grön mossa på. Och så är det granar i olika ålder. Och en del tallar insprängt. Mycket död ved som ligger lite huller om buller. Ganska ljus skog också. Men ja, jag tycker man blir väldigt lugn av att komma in här. Det är ett skönt intryck. Det skiftar ju från dag till dag liksom hur man upplever skogen här och vad det är för väder. Allt spelar ju in såklart.
Ja, jag håller med. Det är väldigt, det har en lugn inverkan att stå här och titta. Jättemycket mossa och ordet grönt stämmer bra. Men du, när du håller de här kurserna i hur man ska tänka om man är ute och letar efter skyddsvärda arter eller skyddsvärda naturtyper. Vad är det för typ av deltagare som kommer till de här kurserna? Vilka är det som är intresserade av att lära sig mer?
Det är väldigt blandat skulle jag säga. Det finns folk som vill ha en trevlig aktivitet att göra på en helg. Som har ett naturintresse och vill fördjupa det. Det finns folk som är skogsägare och vill kunna förstå sin egen skog bättre. Det finns personer som kanske, sådana som du kanske hade i åtanke mer att det är personer som vill lära sig inventera skog ideellt för att kartlägga skyddsvärd skog. Så att det är ganska blandat skulle jag säga. Fotografer har också kommit på kursen. Fågelskådare som vill fördjupa sin kunskap i ekosystemet. Ja, ganska stor blandning får man säga.
Och det är en ganska stor diskussion kring det här att är ideella som är ute och inventerar skogar. Det finns någon som tycker att det här är en miljöräddande insats och andra som beskriver det som ett problem nästan. Att det kan bli ett hinder för skogsägare att kunna avverka i sin skog när det rapporteras in arter som gör att de inte kan göra det. Hur ser du på den här debatten?
Okej. Då tänker du alltså lite mer på ideella naturvårdare som är ute och inventerar skog. Vad är det då, om vi bara backar lite bandet? Det man gör det är alltså att man letar efter arter som signalerar höga naturvärden. Det kan vara sällsynta arter, rödlistade arter, även skyddade arter. Så att inventeringen är en slags kartläggning då av skogar med höga naturvärden. Och på ett nationellt plan har vi då kommit överens om att vi inte ska avverka skogar med höga naturvärden, eftersom att vi ska försöka att nå vårt miljömål, levande skogar till exempel, och andra åtaganden som vi har nationellt. Och vi ska bevara den biologiska mångfalden. Och grunden för att kunna göra det i skogslandskapet är att veta var har vi våra skogar med höga naturvärden? Var finns våra skyddsvärda skogar? Och det har inte gjorts någon nationell inventering av det slaget. Det har funnits på bordet, men av olika anledningar, framförallt politiska skäl, så har man undvikit att göra den kartläggningen. Därför går ideella personer ut och inventerar skog och inventerar då och letar och försöker kartlägga skogar som har höga naturvärden. Så det är väl det handlar om, och det är det som är anledningen till att folk gör det. Och det är helt nödvändigt för om vi ska kunna bevara biologisk mångfald i skogen och vända den negativa trenden som vi ser i Sverige och globalt. Och tyvärr så har ju det här hängt på ideella personer jättelänge nu. Alltså ända sedan 80-talet kanske, eller ännu längre tillbaka. Nu kommer det lite sångsvanar här. Eller vad säger jag? Är det yes? Ja, där har vi dem. Ett par sångsvanar.
Ja, de flög precis över oss. Det var som att de ville visa upp sig lite.
Ja, det är inte helt dött, säger de. Nej, men så är det väl. Så det är väl ett jobb som man kan tycka att både svenska myndigheter borde göra och skogssektorn i stort ska ta liksom det ansvaret. Men eftersom att de flesta aktörerna duckar för det då, idag tyvärr, så är det då ideella som gör det.
Det sa alltså Ingemar Södergren en ganska kall marsdag i skogen i Norduppland. Och vi kommer få höra lite mer från honom om en stund. Men nu vill jag gärna prata mer med er som sitter här. Jag tänker att vi börjar med samma ämne där vi lämnade Ingemar i skogen. Nämligen synen på ideella insatser i skogen i Sverige. För jag vet att det här är ett bekant ämne för Naturskyddsföreningen. Det är inte sällan som Naturskyddsföreningen jobbar med att överklaga avverkningsanmälningar på grund av att man har hittat just skyddsvärda arter. Beatrice Rindevall, på vilket sätt skulle du beskriva det här?
Det beror lite på vilken del av Naturskyddsföreningen man pratar om. Vi är en enormt stor och bred organisation och rörelse där vi jobbar lite annorlunda på den nationella nivån jämfört med vad man gör till exempel på krets- och länsförbundsnivå. Så Ingmar tycker jag beskrev ganska bra här hur man jobbar på kretsnivå. Vad de ideella krafterna i Skogssverige, Miljösverige generellt sett går ut och gör för att försöka skydda skogar. På nationell nivå så har vi mer jobbat lite övergripande. Bland annat så har vi överklagat Skogsstyrelsens automatiska granskningar. För att när man avverkningsanmäler så har Skogsstyrelsen haft ett system, datasystem, där man tar in information då från den som vill avverka. Och vi har tittat på hur den granskningen, hur de algoritmerna ser ut och sett att väldigt många skyddsvärda arter inte flaggas upp i systemet. Och att det därmed blir en automatiskt godkännande trots att det kan vara en skog som faktiskt behöver skyddas. Så det har vi gjort på nationell nivå.
Just det, och det här har ju fått ganska stor uppmärksamhet när ni uppmärksammade det. Varför tror du att det är så många som bryr sig så mycket om det här?
Skogen är ju viktig för alla, även alla som inte känner till det. Det är ju mycket, mycket mer än bara ett virkesförråd eller en källa för skogsbruk. Även om det också självklart är viktigt för väldigt många människor. Men skogen gör ju att vi har ren luft och andas och renar vårt vatten. Och precis som ni beskrev också nu när ni var ute i skogen så har det också väldigt stor betydelse för folks hälsa. Så att rekreationen är ju också otroligt viktig. Friluftsorganisationer är ju till exempel också väldigt måna om skogen, naturligt. Det finns ju på väldigt stor yta av vårt land och berör oss alla på något sätt.
Mm. Och vi kommer fördjupa oss mer kring synen på ideella insatser i skogen lite längre fram i avsnittet. Men jag vill också verkligen säga att vi har försökt att få tag på landsbygdsminister Peter Kullgren från Kristdemokraterna till det här avsnittet. För vi har gott om frågor som vi gärna skulle ställa till honom om den rådande politiken. Och jag har också sökt Johan Britt som är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris vikarie utan att få napp. Och därför gör vi nu det här samtalet utan att kunna just idag adressera frågor om politiska beslut till ansvariga politiker. Men jag är helt säker på att det här kommer bli ett jätteintressant samtal i alla fall. Men jag vill understryka att vi på redaktionen fortsätter att söka ansvariga politiker. Och den här regeringen har gjort sig lite känd för att vara otillgänglig för journalister. Och det här har vår chefredaktör Erik Halker skrivit en ledare om i senaste numret av Sveriges Natur. Det kan man läsa alltså nummer två från i år eller på våran webb sverigesnatur.org. Gör gärna det. Med det sagt så är det så att Sverige ser inte ut att nå ett enda av sina klimatmål. Och det här måste man säga är ett bottenbetyg för miljö- och klimatpolitiken. Och det finns flera kopplingar mellan just skogen och klimatet. Och parallellt med det så ser vi att Sverige inte heller ser ut att kunna leva upp till miljömålet levande skogar. Jeanette Eggers, om vi tar det här från början och i en slags enminutsversion. Hur mår den svenska skogen idag?
Den mår tyvärr inte så bra. Det finns väldigt många utmaningar. Skogen är ju ett komplext dynamiskt ekosystem och det moderna storskaliga skogsbruket har förenklat skogens struktur väldigt mycket. Så mycket av skogen består idag av jämngamla träd, av antingen tall eller gran. Och det finns en brist på strukturer som är viktiga för väldigt många arter som dödved eller stora träd och lövrik skog. Så du sa ju redan att tillståndet för den biologiska mångfalden är allvarligt och det är inte bra. Den biologiska mångfalden är lite som skogens immunförsvar och gör den motståndskraftig också mot klimatförändringar. Men därför är det jätteviktigt att bevara den. Sen är renskötseln som är viktig för samernas kultur och tradition i ett kritiskt läge, till stor del också på grund av skogsbruket. Och utöver det har vi också långt kvar till en klimatanpassad skog. Så skogsbruket står nu inför betydande skaderisker med koppling till klimatet. Så det finns väldigt många utmaningar. Den listan här kan göras längre, men på en minut är det det som...
Redan på den minuten så anar vi ju att listan är lång och att det är stora åtgärder som krävs för att rätta till det här. Nils Droste, du forskar om miljöskydd och ekonomisk styrning och i den här rapporten som vi nämnde tidigare så identifieras EU som en stor maktfaktor och jag pratar om rapporten Makten över skogen. Och det är till stor del EU-regler som styr hur skogsbruk får se ut. Och just nu lever Sverige inte upp till alla krav som EU ställer gällande skogen. Vad är det som står på spel om Sverige inte klarar sina åtaganden?
I sämsta fall kunde finnas någon överträdelse. Men det beror lite hur kommissionen uppfattar läget. Alltså, men det är ju en flernivåsystem som påverkas från beslut på olika nivåer faktiskt. Från på plats ägaren bestämma hur hon eller hen ska bruka skogen till EU och även internationella beslut och överenskommelser. Men EU spelar en stor roll i det här systemet.
Det kommer en annan rapport, också den från Skogsstyrelsen, och den handlar om den biologiska mångfalden i skogen. Den kom i mitten på mars ungefär. Om man läser den rapporten så blir det väldigt tydligt att det är många skogslevande arter som har det väldigt, väldigt tufft, för att uttrycka det milt. Det är flera arter som balanserar på gränsen till att ens kunna överleva för att deras livsmiljöer är hotade. Och det beror på dagens intensiva skogsbruk till stor del. Och rapporten visar också att avverkningen av skyddsvärda skogar har ökat kraftigt de senaste åren. Och Skogsstyrelsen varnar för att de återstående skogar som finns med höga naturvärden måste skyddas för att inte försvinna helt de närmsta decennierna. Vad skulle det betyda om de här skogarna faktiskt försvann? Vad säger du, Jeanette?
Ja, det skulle ju vara väldigt allvarligt och väldigt synd, för de här skogarna, de går ju inte att återskapas inom en överskådlig framtid. Så då skulle ju hemmet för många arter försvinna, så att säga. Och den biologiska mångfalden är ju väldigt viktig i sin egen rätt, men också för att den är basen till allt annat, till ekonomin, till att vi ska ha ett välfärdssamhälle. Och, alltså, den är livet, liksom. Så den är viktig att bevara. Mm.
Och enligt SCB, Statistiska centralbyrån, så var 6,3% av den produktiva skogsmarken skyddad 2024. Beatrice Rindevall, vad säger du när du... Jag antar att du har sett den här rapporten, men vad säger du om de här larmen att de skyddsvärda skogarna faktiskt riskerar att försvinna?
Ja, de är i linje med även andra riktiga larmrapporter som har kommit den senaste tiden. Så det är ju extremt oroande. Och det som jag också tycker Skogsstyrelsen är väldigt tydliga i, precis som de andra rapporterna som jag tänker på här, är det är ju också att det är ett hot mot samhällsekonomin. Skogsstyrelsen säger rätt ut att förlusten av biologisk mångfald är ett hot mot samhällsekonomin. Det är ett hot mot vår infrastruktur och mot våra rena vatten. Och i grund och botten så behöver vi biologisk mångfald för att vi ska kunna upprätthålla vårt välstånd. Och också vårt ekonomiska system. Så att det här är ju mycket större än bara skogen någonstans utanför stan som inte berör människor, utan det här berör oss alla väldigt på djupet och hela vår framtid.
Vi på Sveriges Natur har rapporterat mycket om skogsbruket och skogspolitiken i Sverige, och vi har bland annat skrivit om så kallade nollbeslut tidigare. Det här kan man gå in och läsa om på sverigesnatur.org. Där finns det ett reportage som min kollega och Sveriges Naturs redaktör Mats Hellmark har skrivit. Reportaget heter Noll koll på avverkning, och om man har papperstidningen så finns det också i nummer 5 från 2024. Idag så ser systemet ut så att om man som skogsägare vill avverka sin skog så ska man anmäla det till Skogsstyrelsen, som då har 6 veckor på sig att kontrollera hur det ser ut i skogen. Till exempel om det finns skäl att den här skogen inte kan avverkas för att man vill skydda en särskild art eller naturtyp. Och det här ordet nollbeslut, det syftar på de fall där Skogsstyrelsen inte kontrollerar en avverkningsanmäld skog. Och då kan skogen avverkas utan kontroll från dem. Det här är inte helt ovanligt i Sverige, och det finns många exempel på att det här händer. Och trots att det har kommit in tips om skyddsvärda arter så förekommer det i alla fall att skogen inte kontrolleras utan avverkas. Jeanette Eggers, varför ser det ut så här?
Ja, det är ju... som du har varit inne på, att systemet bygger i hög grad på frihet under ansvar. Och den här ansvarsbiten funkar väl lite sisådär. Många skogsägare saknar tillräcklig kunskap om artskyddsregler och artinventering. Och samtidigt kostar det ju ingenting att chansa och skicka in en avverkningsanmälan. Risken för att en avverkning ska stoppas för att det finns något skyddsvärt där, den är ju mycket liten för att Skogsstyrelsen, som är den ansvariga myndigheten, hinner bara granska 1-2% av avverkningsanmälningarna i fält. Så till stor del för att de saknar resurser för att göra fler kontroller.
Nils Droste, du och de andra två rapportförfattarna visar i Makten över skogen att ni visar bland annat att det finns svängdörrar mellan skogsnäringen och politiken. Vad har det haft för effekter på hur dagens skogspolitik ser ut, skulle du säga?
Det har haft ett bevarande påverkan, typ att vi bibehåller status quo. Det är i princip detta. Så vi utforskade vilka maktmekanismer finns i skogssektorn, och det finns två stycken som vi identifierade som de viktigaste eller största mekanismer. Och en är en politisk debatt där partier förhandlar hur skogspolitiken ser ut, och det är ett helt legitimt demokratisk process hur samhället ska bestämma hur naturresurser, skogen, samhälle styrs. Ja? Och ibland finns vissa intressen som representeras, och ibland finns andra intressen som representeras i detta. Men detta svängdörrsmekanism, det hjälper inte ett sånt levande demokratisk debatt, tycker jag.
Det handlar ju till stor del om personer som har kopplingar då till både skogsnäringen och politiken. Alltså sitter på lite dubbla stolar. Beatrice Rindevall, vad tänker du om det här med de dubbla uppdragen?
Ja, det är ju självklart jätteproblematiskt. Det som vi ser är ju att det finns ju en enorm obalans i inflytande här mellan olika intressen. Så skogsnäringens vinstintresse har gått före alla andra intressen under väldigt, väldigt lång tid. Så även om vi från miljöintressets sida, och jag anser ju verkligen att vi driver ju samhällsintresset här. Alltså, som sagt, det finns väldigt mycket mer ekonomi från skogen och väldigt mycket mer välstånd från skogen än bara kopplat till skogsbruket. Och vi försöker ju liksom lyfta balansen här. Men vi har ju blivit enormt decimerade under väldigt lång tid. Och det ser vi ju har accelererat också nu med den här regeringen.
Det lyfts ju särskilt fram i rapporten att det är lobbyism, alltså det finns just att det blir problematiskt när det finns vinstintressen som nästlar sig in i politiska beslut och liknande. Även miljörörelsen identifieras ju som en maktfaktor i skogspolitiken. Vad säger du om det, Beatrice Rindevall?
Ja, vi gör ju vårt bästa. Nej, men det är ju så att vi verkligen gör vad vi kan för att försöka uppfylla vårt uppdrag och skydda det som behöver skyddas. Vi är ju en enormt stor organisation. Vi har 215 000 medlemmar, några tusentals förtroendevalda, ännu fler som är aktiva i till exempel skogsgrupper. Så att vi representerar ju en väldigt stor del av befolkningen och ska ju ha en röst hos politiken.
Jag la märke till när jag läste den här rapporten att ni pratade ju med ett stort gäng intervjupersoner från olika delar av samhället. Några kom från miljörörelsen, några kom från politiken till exempel. Och när jag läser de här svaren så reagerar jag på att alla verkar liksom tycka att de andra har lyckats sätta sin prägel på regler och struktur mycket mer än de själva. De liksom pekar på varandra i en intressant reaktion. Delar ni den tolkningen? Vad säger du, Nils?
Ja, lite konstigt, va? Det är kanske lite lättare att peka på andra än typ om man har en situation man är inte 100% överens med eller tillfredsställd. Är det lättare att peka med hand till andra än acceptera att man har också själva ansvar för den här situationen? Så så är det lite konstigt tycker jag, för att man har ju också inte bara ansvar men också möjligheter att påverka. Ja, mm. Ja, men det är kanske inte det vanligaste att man säger ja. Mm. Jag var med i det här förhandling och vi lyckades inte riktigt att hitta bästa kompromiss för oss. Typ.
Just det. Beatrice?
Ja, men jag tycker att det här är en del av ett narrativ. För om vi tittar på ja, men till exempel utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogen går, så kan man ju inte säga att det är vi som vinner fighten här. Utan det är ju skogsindustrin som väldigt mycket lyckas få igenom den politik som de vill ha. Jag märker ju också att det blir ett starkt narrativ från dem att vi till exempel nu, rörande till exempel överklagan av avverkningsanmälningar, så blåses det upp som om vi vore en enorm, alltså vi vore nästan ett hot mot deras ekonomi eller mot skogsbrukets ekonomi, vilket ju är enormt uppblåst om man tittar på siffrorna. Så att för mig är det en del av ett narrativ som de gärna vill sprida. Det är EU som kommer in och strular till saker, eller det är miljöintresserade, miljöengagerade som sätter käppar i hjulet. Men det är fortfarande de som går med miljardvinster varje år, de här större skogsindustriföretagen. Det är inte vi som gör det.
Lite på samma tema så tycker jag att det är intressant att trots att Sverige består till nästan 70% av mark som klassas som skogsmark och vi ofta beskrivs som ett skogsland, så är tolkningarna om läget i skogen och åsikterna om skogsbruket oerhört olika om skogen. Om man googlar lite eller vill läsa på så kan man få väldigt olika svar beroende på vart man läser. Skogen beskrivs ofta som en väldigt polariserad fråga apropå det. Hur kommer det sig att vi har hamnat här? Vad säger du, Jeanette Eggers?
Ja, min syn är ju att det är för att skogen ska räcka till väldigt, väldigt mycket. Och det finns olika intressen som står i konflikt med varann, och politiken löser inte de här konflikterna. Som jag ser det, som forskar på det här med hållbarhet och skog, behöver ju avverkningarna minska för att vi ska kunna gynna de här andra värdena, inte minst biologisk mångfald och renskötseln, och för att nå våra demokratiskt överenskomna nationella och internationella klimat- och miljömål. Men det finns starka ekonomiska intressen som gärna vill fortsätta med status quo och som vill fortsätta att avverka som idag. I grunden tror jag att det ligger också lite olika värderingar där, att en del har en ganska människocentrerad syn på skogen som resurs för oss att ta av. Det kanske inte gör så mycket om vi förlorar några hotade arter. Och andra har en mer ekocentrerad syn där skogen ses som ekosystem med egna rättigheter som vi behöver värna och som man verkligen vill bevara också för kommande generationer med alla arter. Men egentligen är det ganska synd, för jag tycker vi är nog överens om mer än vi tror. Och jag skulle önska att debatten kunde fokusera lite mer. Eller börja, vad är vi överens om? För ibland låter det som att vi är mer, alltså inte överens än vad vi faktiskt är. För de flesta håller ju med om att vi behöver bruka skogen. Vi är beroende av olika träprodukter. Men det vi bråkar om är ju hur och hur mycket och vad är nog.
Innan vi fortsätter att fördjupa det här så ska vi ge oss ut i skogen igen. Vi ska tillbaka till Ingemar Södergren och den där lite råkalla marsdagen när vi pratar med honom ute i Kalkbarrskogen i Gunnarsbo i Norduppland. Regnet hängde i luften och jag frågade honom om en växt som har fått mer och mer uppmärksamhet i skogsdebatten de senaste åren. När vi kommer in i samtalet så har vi precis fått syn på några av de där lite spetsovala gröna blad som kännetecknar den fridlysta orkidén knäro.
Ganska mycket knärot i Gunnarsbo på många olika platser. Men vi har ju en här nere.
Tar oss ner lite, kan närstudera.
Kan vi titta här. Det är alltså som en liten bladrosett kan man säga. Oj, ser den där. Den här blev uppökad av ett vildsvin. Och ser du att den har knappt någon rot överhuvudtaget. Trots att den heter knärot. Och just att den inte har någon ordentlig rot, det är det som gör att den är väldigt känslig för avverkning. För att den här lever då i gärnas ganska tjocka mosstäcken inne i skogen. Och om man avverkar, kan även vara om man gallrar för hårt, så försvinner det här mosstäcket. Kanske blir för soligt och all fukt försvinner, så bränns mosstäcket bort. Och då försvinner också knäroten, för att den behöver fukten. Så att den är väldigt känslig för skogsavverkning. Och det som skiljer knäroten då från andra arter som också kan vara känsliga för skogsavverkning, om vi tar mossan här till exempel, det är att mossan, den kommer ju tillbaka efter ett tag när skogen växer upp. Men knäroten, den är väldigt dålig på att sprida sig. Så att den brukar man säga är knuten till just skoglig kontinuitet. Att det har varit skog på den här platsen under väldigt lång tid. För den kommer inte tillbaka eller väldigt långsamt tillbaka. Det kan ju ta hundratals år, vem vet. Då måste det finnas en knärotplanta i närheten också. Så att det här är då en signalart som indikerar skog med höga naturvärden. Just för att den är knuten till kontinuitetsskog. Sen är den ju också rödlistad. För att den har minskat så mycket. För att just kontinuitetsskogar har minskat så mycket. Men anledningen till att den hamnat i hetluften är ju för att den är fridlyst. Som alla orkidéer. Det är en fridlyst orkidé och rödlistad då, som inte klarar av kalhyggesbruk. Kommer inte tillbaka. Därför måste man enligt lag ta hänsyn till den här arten. Och i praktiken har det då inneburit att man måste lämna en skyddszon runt den här vid en avverkning. Sen finns det ju ofta många andra arter som är skyddsvärda och rödlistade i skogar som har knärot. Vi har en annan signalart här precis bredvid som heter grönpyrola bredvid ditt låde.
Jag ser inte, jag ska se. Ja, där, ett annat litet grönt blad som sticker upp.
Ja, så att den här har en vinröd skälk kan man säga. Det är också som en liten tuva egentligen, lite rundare blad, mörkgrönt. Och den här är också grön hela året om då, precis som knärot. Och den här är också knuten till kontinuitetsskogar. Men om man jämför den här med knärot då till exempel, de har ungefär samma ekologiska krav. Den här kanske inte är lika känslig för uttorkning då, men annars så behöver båda kontinuitetsskogar. Men den här är inte fridlyst. Så att den här stoppar inga avverkningar. Men det gör då knärot. Så att det är själva fridlysningen som gör att den har hamnat i hetluften. Men det är en väldigt bra indikatorart, inte minst här där vi står nu. För att här har vi massvis med rödlistade mykorrhizasvampar som lever under marken. Som är knutna till skoglig kontinuitet. Och här även kalk då. Så att den här visar också att det kan finnas mycket mer under marken som vi inte ser. Och därför ska vi vara försiktiga med den här skogen.
Där hörde vi alltså Ingemar Södergren, ordförande för Naturskyddsföreningen Östhammar. Och han är också initiativtagare till Östhammars skogsgrupp. De här kurserna han håller anordnas dock utanför Naturskyddsföreningens regi och i en egen verksamhet. Beatrice, du är ordförande för Naturskyddsföreningen. Och vi på Sveriges Natur har pratat med flera lokalt aktiva personer som berättar att det kan vara ganska dålig stämning kring deras inventeringar av skyddsvärda skogar. Många gånger kan det handla om just knäroten och det finns de som skriker om knärotsaktivism bland annat. Och flera har då berättat om att det kan bli en hotfull stämning och att det kan bli direkta konflikter med skogsägare där äganderätt ställs mot naturskydd. Vad säger du om den här typen av konflikter?
Ja, att det är jättetråkigt att politiken är utformad på det sättet så att det blir så här. det här, jag ser det ju som att, som sagt, skogsindustrin har haft politikens öra under väldigt lång tid. Det är en politik som har utformats för att de här konflikterna ska kunna uppstå. Och att det finns en politik som inte tar ansvar för de här målkonflikterna. Och då hamnar de på den här nivån på ett jättetråkigt sätt. Jag tycker inte att ideella krafter ska vara de som går ut och bedriver tillsyn i skogen. Jag tycker att det är ett så pass allvarlig fråga så att den självklart ska skötas på bra sätt statligt. Så att det är supertråkigt att vi har hamnat i de här konflikterna. Politiken borde ta mycket, mycket större ansvar än så här.
Många gånger handlar det om pengar i de här konflikterna. Att det kan ju vara någon som inte får avverka sin skog och då inte får den inkomst som man har räknat med. Vad tänker du om den kritiken från de skogsägare som känner att det är deras inkomst som hotas?
Ja, alltså, först och främst, det är inte våra ideella krafter eller andra från andra miljöorganisationer som stoppar avverkning, utan det är domstolar. Och det handlar ju om att den avverkningen faktiskt skulle stridit mot lagen. Så det här handlar ju om att folk måste kunna upprätthålla lagen. Sen så ska det ju också finnas att man ska kunna få ersättning om det är så att ens avverkning stoppas. Och vi har tyvärr haft en politik som har satt alldeles för låga ersättningsnivåer som har gjort så att inte alla kunnat få ersättning trots att man har fått sin avverkning stoppad. Vilket ju självklart är superproblematiskt. Dock så händer det här väldigt, väldigt få. Alltså det är mindre än 1% av de avverkningsanmälningar som släpps in som krävs på någon typ av hänsyn. Generellt sett. Så att det är väldigt, väldigt liten andel som påverkas. Men det är jättetråkigt de som hamnar i kläm på det sättet. Det är ju ingen som vill det från vårt håll.
Just nu utreds det ju om rätten till ersättning ska skrivas in i grundlagen om man som markägare inte tillåts avverka sin skog. Naturskyddsföreningen vill se en högre ersättningsnivå än den föreslagna. Hur hög tycker ni att den ska vara och hur ska det fungera i praktiken att få sin ersättning?
Alltså det som händer om man skriver in i grundlagen är att budgeten som regeringen sätter inte riktigt kommer gälla. För att då är det en domstol som dömer att man ska få ersättning och då kommer det ju behöva ske. Tidigare har det ju då varit att man ansöker om ersättning då, och får det utifrån hur mycket budgetnivå som regeringen sätter. Så om man skulle skriva in det i lagen, då förändrar ju det förutsättningarna totalt jämfört med hur det har varit tidigare. Då kan regeringen sätta en budget och sen om den spräcks så kommer den spräckas. Det behöver hanteras ändå från statligt håll. Så att det kommer ju förändra alla förutsättningar. Men fram till nu och med det systemet vi har haft nu så har det varit alldeles för låga nivåer. Sen får vi se om det här händer, vad som sker då.
Om vi går tillbaka till antalet överklaganden när det kommer till avverkningsanmälda skogar så har de ökat med många 100% de senaste åren. Reaktionerna gällande överklaganden är väldigt olika. Samtidigt som vissa menar att det är ett sätt att påverka demokratiskt och göra sin insats för miljön så pratar andra om processaktivism och okynnesöverklaganden till och med. Många överklaganden kommer från miljörörelsen och ofta får de också rätt av domstol. Men vad beror den här ökningen på?
Det är ju inte några jättemånga fall. 2021 så överklagades 76 beslut då och 2024 överklagades 368 beslut. Och det är ungefär av de 60 000 avverkningsanmälningarna som är varje år. Så ja, man kan ju komma med narrativet då att det har ökat med flera 100%, eller ska man säga att det har gått från 76 beslut 2021 till 368 beslut 2024. Och den ökningen har väl handlat om engagemanget för skogen, skulle jag vilja säga. Och det är ju verkligen inom det juridiska systemet som vi har, det demokratiska systemet, att vi faktiskt som miljöorganisationer ska kunna flagga om vi märker att ett brott håller på att begås, om man ska uttrycka det så. För det är ju faktiskt lagstiftningen då och domarna som säger att ja, men den här avverkningen ska inte göras utifrån vår lagstiftning. Så det är ju det som, här kommer en miljöorganisation och flaggar, eller en miljöaktiv flaggar, den här avverkningen borde inte göras utifrån vår lag. Och sen så säger domstolen om den håller med eller inte. Och vi får ju rätt i 75% av fallen. Så överklaganden vi gör är ju otroligt motiverade. Det är ju inte så att vi okynnesöverklagar.
Anledningen att jag valde den här formuleringen är att den har fått fäste. Många som inte håller med gillar ju att trycka på att det är många 100% som det har ökat med.
Ja, men det här är ju precis det jag pratat om också, det här narrativet. Skogsindustrin är otroligt bra, de har också otroligt mycket resurser, otroligt mycket kontakter och de är jätteduktiga på att sätta det här narrativet.
Möjligheten att överklaga är just nu uppe för debatt och regeringen har föreslagit att det ska börja kosta pengar att överklaga ärenden till miljödomstolarna. Och den här frågan är ju större än skogen eftersom den handlar om alla miljöärenden. Det skulle ju påverka också detaljplaner och jaktärenden till exempel. Nils Droste, vad tror du att en sån utveckling skulle få för konsekvenser?
Att de rika kan överklaga.
Ja, det är helt enkelt det som det kommer leda till, tror du?
Ja, det är lite problematiskt för den typ samma möjligheter för alla. Det är problematiskt tycker jag. Ja.
Jag tänker att vi ska gå tillbaka till ett ämne som jag inte har hunnit fråga dig om, Jeanette, här. Och det är ett ord som har blivit väldigt laddat i samhället. Generellt är aktivist. I skogsdebatten är det inte sällan att vi hör hur människor som är ute och inventerar skogar ideellt då kallas för miljö- eller skogsaktivister eller då knärotsaktivister. Men det har också riktats mot journalister som rapporterar om skogen och mot forskare. Det är sällan i de här sammanhangen använt på ett positivt sätt. Jeanette Eggers, du har valt att själv aktivt kalla dig för aktivist och du engagerar dig i rebellmammorna och var bland annat med i en aktion mot Bromma flygplats. När du var med och tog fram delar av kyrkans skogsutredning så blev det rubriker om att en aktivist var delaktig i utredningen. Hur ser du på de här reaktionerna?
Alltså ärligt talat tycker jag att det är en ganska anmärkningsvärt låg nivå att misstänkliggöra och engagerade människor på det här sättet. Jag var ju inte med i kyrkans skogsutredning som aktivist utan på grund av min forskning och min kompetens. Jag har ju inte heller blivit aktivist för att jag tycker det är kul att vara obekväm eller någonting, utan för att forskningen är tydlig med att vi är på väg att lämna livets korridor. Vilket får förödande konsekvenser för oss alla. Så att människor engagerar sig är ju väldigt viktigt och det är också någonting som forskningen säger behövs. Så att man tar till de här personangreppen är väl egentligen ett tecken på att man inte har så många sakliga argument kanske. Men i min värld är det ju något fint att engagera sig för någonting som man tycker är viktigt. Och vad kan vara viktigare än vår gemensamma framtid och den värld som vi lämnar över till våra barn och framtida generationer?
Vad tror du? Alltså just nu har vi ju pratat mycket idag om att det är generellt laddat att prata om skog. Tror du att det blir extra laddat att ordet aktivist och skogsforskning möts även om du är aktivist inom klimat? Eller tror du att det bidrar till de här reaktionerna?
Ja, det kan det nog göra. Skogsbranschen är ju rätt så konservativ och kännetecknas också av patriarkala maktförhållanden. Det finns ju andra forskningsområden där det inte alls är lika kontroversiellt att förena rollen som forskare och aktivist, eller som jag vill kalla det egentligen, engagerat medmänniska. Att aktivist har blivit någonting som är fult, det är väl något nytt påfund. Tidigare var det väl bejakansvärt att människor engagerade sig.
Ja, och det här kan jag också säga att det har ju vår chefredaktör Erik Halke skrivit mycket om. Så det finns flera, bland annat ledare att skriva, läsa på sverigetnatur.org om liksom beskrivningen av aktivist och synen på den rollen. Mm. Ja, men har du upplevt att ditt anseende eller ditt förtroende som forskare har påverkats av ditt engagemang i rebellmammorna?
Alltså det jag har upplevt och fått är ju framför allt en väldigt positiv respons och en tacksamhet. Att det jag hör ofta är ju från både allmänhet och andra forskare är glada hejarop och tacksamhet och att folk tycker att jag är modig, att jag vågar tala klarspråk och agera enligt den kunskap som jag har. Så många tror jag tycker att det är befriande. Jag upplever också att jag har fått lättare att nå ut. Jag får en massa inbjudan till föreläsningar, till panelsamtal, till att medverka i olika poddar. Sen har jag ju också fått påhopp på, det pågår ju försök att förminska min trovärdighet, men det är ett fåtal människor som håller på med det. Och det brukar vara ganska tydligt vad de har för agenda. Sen finns det ju naturligtvis också ett ganska utbrett beröringsskräck för aktivismen. Och säkert har det stängts en och annan dörr för mig nu. Men andra har öppnats och frågan är väl om jag ens hade velat gå igenom de här dörrarna som nu är stängda.
Jag ser, Beatrice, du nickar när Jeanette Egger sitter och pratar. Vad tänker du om de här reaktionerna i samhället när man pratar om aktivism och synen på aktivister?
Det här är kopplat till så himla stora frågor. Jag känner att när jag valdes som ordförande för Naturskyddsföreningen så hade jag ett enormt många kriser att hantera. Vi har enormt mycket miljögifter som flödar in. Vi har skogen, vi har Östersjön och vi har haven generellt. Alltså klimatet. Det är väldigt mycket på vår organisations axlar att försöka kämpa för och strida för. Men en av mina främsta frågor som jag jobbar med just nu är demokrati. För att vi ser globalt att demokratin är under hård attack och är verkligen på tillbakagång. Och det är ju just såna här attacker som har gjort det i alla de här länderna som vi har sett sån tillbakagång i. Det handlar om myter, det handlar om desinformation, det handlar om hat och hot och attacker. Det handlar om att man minskar civilsamhällets utrymme. Och vi ser ju det hända i Sverige också. Sverige är inte unikt och tyvärr står inte emot det här särskilt bra. Du nämnde i början av det här podden att regeringen har varit mycket, mycket svårare att få tag på jämfört med tidigare regeringar. Det första som hände när den här regeringen klev in var att de började stänga dörrar till vissa organisationer. Alltså civil olydnad till exempel, det är en del av FNs mänskliga rättigheter. Det är liksom en del av den konventionen som Sverige har ställt sig bakom för att skydda. Jag menar, civil olydnad har ju varit någonting som har gett oss kvinnor rättigheterna som vi har idag. Har gett HBTQI-rörelsen de rättigheterna som finns idag. Att kunna få protestera är en del av våra mänskliga rättigheter. Det är under hård attack just nu och jag hoppas att Sverige står emot nu. För att det kan vara en slippery slope om vi fortsätter att acceptera det som vi har sett just nu de senaste åren.
Det är minst sagt mycket som är på gång och nu har vi rört oss från skogen till samhället i stort egentligen. Men jag tycker att det här märks ganska mycket för skogsengagerade i Sverige idag. Då har det blivit dags för oss att runda av dagens avsnitt. Tack för att ni deltog och tack ni som lyssnade. Ni har alltså hört det första poddavsnittet från oss på Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning. Och vi kommer återkomma till skogen och också flera andra miljö-, natur- och klimatrelaterade frågor i ett avsnitt om riksdagspartiernas insatser på områdena de senaste 4 åren och också deras löften om vad de vill göra framöver. Men det är några avsnitt fram i tiden. Innan dess, i nästa avsnitt, så kommer vi prata om metaller och den gröna omställningen och gruvboomen i Sverige. Och det här kommer ni kunna höra om 2 veckor ungefär. Hoppas ni har tyckt om det här avsnittet och om ni vill tycka till eller tipsa oss om något vi borde ta upp så når ni oss på sveriges.natur@naturskyddsföreningen.se och ni hittar oss också på våran hemsida sverigesnatur.org. Där finns kontaktuppgifterna. Tack för idag, vi hörs!